Så till sommarserien Skånska personligheter. Författaren Fritjof Nilsson Piraten föddes 1895 i Vollsjö och gick bort 1972 i Malmö. Jan Sigurd, produktiv författare han med, har tidigare skrivit en bok om piraten i Malmö och lägger nu sista handen vid en uppföljare som bland annat handlar om piraten i Lund. Vi ska strax träffa Jan Sigurd på Grand Hotel i just Lund för att prata om hans föregångare. Men först möter vi piratens alter ego Herman Lange som i romanen Tre terminer, precis som piraten själv, läste juridik i Lund. Och här hör vi om hur han sitter på Grand, om än inte i någon fin matsal.
Vid pass klockan 10 förmiddagen satt kandidat Herman Lange på nedre Grand i Lund och drack en halv lageröl vid ett bord vars marmorskiva ännu hade ringar och flaskor och glas från föregående dag. Från tåget hade han gått direkt till källaren som han kände från gymnasisttiden som ett tillhåll där man inte riskerade att möta en lärare i det skick att han kände igen sina elever. I entrén eller nedgången strömmade dofterna från lokalens alla innandömen samman och som dörren dit stod öppen fylldes rummet med ett ljumt stekos buret på svala fläktar av naftalin. Det äcklade över all beskrivning, men Herman höjde modigt sitt glas och drack av ölet som hade högre temperatur än källaren och verkade kylslaget med avsikt. Han hade sin frihet nu. Och detta var alltså friheten. En halv bir på en källare som stank.
Och det var alltså hit som piratens alter ego Herman Lange kom och skulle studera och hamnade mycket snabbt i en karusell av många alkoholhaltiga drycker och fester. Men detta, han tog in här på Grand Hotel.
Det var nämligen så att de hyrde ut rum till studenter. Billigt på den tiden och man kunde bo halvårsvis eller månadsvis eller årsvis i de här små rummen här uppe. Så att det var inget konstigt med det.
Piraten och Lund, du har skrivit om piraten och Malmö tidigare och där kunde du intervjua många människor som mindes honom från den tiden. Vad kan man veta om piratens tid i Lund i början av 1900-talet?
Jag har lyckats hitta människor som var med, inte då på början av 1900-talet, men som väl var med på 40-talet och 50-talet. Alltså då var han ju också en besökare i Lund. Så att visst finns det fortfarande levande vittnen, men inte från 10-talet såklart.
Vad är det du berättar för historia om honom i boken?
Jag ser ju piraten lite som en romanfigur. Han är så tacksam att skriva om för att varje ny informationsbit jag får tag i öppnar för ett nytt rum när det gäller förståelsen av hans person. Och jag är intresserad av komplicerade människor. De är alltid fascinerande och eftersom jag är lite psykolog i botten, det var det jag läste vid universitetet, så har det intresset funnits med mig hela livet.
Och vad är det då för romanfigur eller nästan fiktiv figur han stiger fram som?
Han kan vara allt. Han kan vara ytterst servil, vänlig, kamratlig, omtänksam. Han kan också vara grym och hård. Och ibland kan man uppleva honom som kvinnofientlig. Och ibland får man bara kapitulera inför det faktum att han älskade kvinnor överallt annat. Han hade en väldigt bra relation till sin mor. Inte lika bra med sin far. Han hade många systrar och det är klart att det präglar en liten pojke, en gosse som växer upp med 5-6 systrar som i hans fall, så innebär det att man blir lite grann av en prins i familjen och behandlas som något speciellt. Och därför blev han också ganska bortskämd och van att styra och ställa över sitt eget liv. Han hade väldig integritet och var väldigt självständig. Och lite av en solist i allt han företog sig. Och såklart var det svårt att leva med en sådan.
Som jag uppfattar honom så byggde han en persona den figur man känner igen med basken, och det finns Lasse Holmqvist-klipp där piraten och Holmqvist står och pratar.
Har dina berättelser något verklighetsunderlag i allmänhet?
Ja, jag får väl säga det. Utan verklighet, ingenting. Det finns ingenting som inte har hänt, men det finns en hel del som aldrig har berättats.
Ja, och...
Jag skulle vilja formulera en liten sentens. Det är bara verkligheten som har rätt att vara fullkomligt osannolik.
Hans styvson har berättat för mig att när han kom i närheten av en radiomikrofon eller en tv-kamera så blev han något stiliserad. Och så gör ju många människor. Det är ett kameleontiskt drag vi har. Vi tror att vi måste skärpa oss och vi kan inte vara riktigt som vi är när vi är i vänners lag. Men annars tror jag ganska mycket att han hade samma sätt att prata, men kanske inte riktigt så utmejslat som när han berättar historier, till exempel i tv.
Så att när vi skulle till att gå så ville Sjödin bjuda på en sup i snickarbodarna. Och han plockade fram en liter brännvin. Och David Magnusson, lotskaptenen, sa att är det inte lite väl tidigt på dagen? Men Sjölin tyckte ju att dagen var långt liden redan och att det inte alls var för tidigt.
Han var van att trycka på varje ord och han var tydlig och hade ju ett ordförråd som snarast liknade Shakespeares. Otroligt språkbegåvad. Han läste ju franska böcker obehindrat, engelska såklart, och han kunde prata en väldigt fin franska, har folk sagt mig.
När du läser Tre terminer som utspelar sig här i Lund, känner du att det här är fabulerat, det här är piraten på riktigt så att säga?
Nej, det går inte. Eftersom jag själv skriver skönlitterärt så vet jag att en bok blir till vid ett skrivbord, och det är ingen idé att fundera på var saker egentligen kommer ifrån, för man avbildar aldrig verkligheten som den är, utan allting är förädlat och man destillerar fram någonting som man tycker har en innebörd med få ord.
Destillerat, det är väldigt mycket sprit i den här historien. Man undrar om de var nyktra någon gång. Det är ett väldigt supande.
Dels kan man ju tycka att det var typiskt manligt, men då ska man hålla i huvudet att kvinnor syntes inte på restaurang själva eller sällan i grupp tidigt 1900-tal. Så att när piraten växte upp så var det en manlig sport att sitta på krogen och dricka. Och vi hade ju ett väldigt, alltså en utbredd alkoholism, ungefär som i Ryssland idag. Såklart dracks det en hel del, och det ser man ju i böckerna. Jag tror inte han drack lika flitigt när han själv var student, för han lär ju ha tagit sin Jurkand som en av de snabbaste i Sverige.
Märker du att folk fortfarande känner till honom när du gör research?
Det där är en åldersfråga. De som är 45 och uppåt, de känner till honom. Och de som är mellan 50 och döden, de har ofta läst någon av hans böcker. Och alla har vi ju sett Stellan Skarsgård och vet att han spelade Bombi Bitti i den första tv-versionen.
Berätta nu om din dröm.
Ja, jag såg ett stort vitt moln. Och mitt i molnen var det ett hål. Och ut ur hålet kom en ängel med ett långt vitt skägg. Och han kom fram och tog mig i handen och drog upp mig genom hålet. Först så kom vi till en stor grön äng. Så var alldeles fullt med gula och röda och blå blommor på. Och sen kom vi till en bred å. Och fast det inte var någon bro över ån så gick vi högt över vattnet utan att bli ett dugg våta om fötterna.
Du vet, det är sådär intresse för piraten. Det är som att lära sig cykla. Man kan inte undo it. Man kan inte avlära sig från att cykla. Utan har man en gång börjat intressera sig så vill man veta allt och så tar det aldrig slut. Och det är det som är så roligt med honom, att han är så mångfacetterad och därför så fördjupas bilden hela tiden.
Vilka är facetterna?
svårmodet, alla existentiella kriser och känslor som man själv delar med honom såklart. Och att han genomskådade både livet och världen tidigt, förmodligen i tonåren. Och den där, vi kan kalla det cynism, vi kan också kalla det klarsynen, den bar han ju med sig och den fick ju olika uttryck och den är ofta förklädd i svart humor.
Var hittar du den största svärtan i det han har skrivit, tycker du?
Mannen som blev ensam, en novell.
Och det ljusaste?
Det ljusaste är väl... Det är väl Bombi Bitt ändå.
När jag skulle leka mig om kvällen så tyckte jag det fuktade från takskägget. Så jag tog min säck och flyttade den och la den i skoven istället. På det viset kom jag ligga i öster och väster, precis som en kyrka jag står. Jag tänkte att det var därför jag drömde som jag gjorde.
Har du kollat på hur miljöerna såg ut? Här går vi under kristallkronor och det är en del möbler som skulle kunna stå här på Piratens tid i foajén till Grand.
Det ser väldigt likt. Och här är ett par pelare. Och de är faktiskt milstolpar i Piratens äktenskapliga liv, kan man säga. Därför att en gång så stod han här och var lite på snusen och två damer kommer in och de tittar på honom och på varandra och fnissar och säger: är inte det kandidat Nilsson? Honom skulle man verkligen inte vilja vara gift med. Och så blev de det bägge två i tur och ordning.
Och nu går vi ut mellan de här två verandorna.
Huset är från 1900 plus minus ett år. 89 kanske. Och det innebar att när Piraten kom hit i början, då var det ju här ett nybyggt hus. Och idag tycker vi det är klassisk mark och ett av de äldre husen.
Ja, då var det modernt.
Ja, då var det modernt.
Vi svänger runt hörnet från Bantorget och Grands ståtliga gula tegelfasad med sandstensportal, eleganta glasverandor och hörntorn med toppiga tak och svänger in på Klostergatan, tidigare även kallat Bullis, på väg mot en lokal som var ett annat av Fritiof Nilsson Piratens och hans romanfigurers och litterära vänners vattenhål.
Här är vi framför Håkanssons.
Och så är det fik nu också.
Ja, precis. Här var det. De satt.
Oskar, innehavare till chokolateriet i Håkanssons konditoris tidigare lokaler, letar fram minnen från just Håkanssons.
Om en kaffe kostar 40 öre så var det nog ett tag sedan. En pilsner 40 öre.
Tårtor 20 öre, 15 öre, 10 öre, vin och bröd.
Det där ser ju nästan ut som Piratens tid här.
Såna här marmorplattor på borden, va?
Ja, precis som nu.
Ja, bra underlag också om man skriver dikter eller essäer.
Den här byggnaden som jag har förstått har väl ganska mycket historia.
Det kallas för Bullis här ute. Bullis kom av det franska boulevard. Och det innebar att man strögade här på lördagen. Gick man upp och ner för gatan här och försökte se tjusig ut.
Och då strögar vi också upp för Klostergatan.
Vi kommer strax fram vid ett hörn. Och i det hörnet satt en urtavla på en banklokal. Och det kallas för kritiska hörnan på hans tid. Och eftersom alla studenter i stort sett levde på växlar och lån, så var man tvungen att få underskrifter eller nya växlar undertecknade precis innan banken stängde. Och då gällde det att kasta ett öga på den här urtavlan och se att banken fortfarande var öppen. Och ibland så fick ju folk panik och kom springande här 5 i 3 eller när det nu var banken stängde. Urtavlan finns inte kvar tyvärr. Det här kallas ju för Vindarnas torg.
Platsen utanför domkyrkan.
Och enligt legenden så blåser det alltid här. Och det gör det nu också. En liten varm vind.
Har du någon känsla för vad du tror hur Piraten skulle beskriva eller lägga märke till om man placerade honom idag på någon plats här i Lund? Bad honom titta sig omkring. Inte arkitekturen som är så lik, men vår tid.
Av de människor jag har pratat med så har en sak förvånat mig. Nämligen att han var så öppen mot unga människor. Så han hängde aldrig upp sig på sånt där som att folk på 60-talet hade långt hår, killar till exempel, eller vissa kläder. Han såg förbi sånt där. Så att jag tror han hade sett på det uppväxande släktet som han såg på sig själv och sina kamrater. Som helt enkelt några som brottades med att försöka bli vuxna och att hitta sin egen väg. Han hade stort hjärta för ungdomar. Vi kan göra ett stopp till så kan jag visa var jag såg honom.
På väg genom Lundagård. Lummigt och grönt.
Jag tror vi kom vandrande här vid Kungshuset. Den som har en trappa som enligt legenden Karl den
12:e
red uppför. Men det där är nog en myt. Men hur som helst så går ju snacket till Lund och det är ju här myter frodas. Om vi nu går förbi detta vackra klosterliknande tegelhus så kommer vi till en fontän framför universitetshuset och det är grodor som spottar vatten eller inte kväker utan snarare kräker. Och det där ljudet det är så typiskt för Lund, den här fontänen. Här kom vi, min familj och jag, för att lyssna på studentsångarna som skulle sjunga in våren på universitetstrappan. Det var säkert samma ärende som piraten hade hit. Om mamma här ensam eller ihop med Sten Broman eller väntade på någon, det vet jag inte. Men han stod i alla fall alldeles själv med käppen och baskern och cigarrillen i mungipan. Jag gissar att det var i slutet på 60-talet, 68 eller kanske rent av 70, men någonstans kring de åren. Men här stod piraten vid den lyktstolpen. Och jag har alltid tänkt på när jag har återvänt till platsen att han står väldigt nära den här statyn. Mannen som bryter sig ut ur klippan.
Vilket är precis som han gör.
Ja, och så har jag alltid tänkt på piraten. Han ansågs ha stenansikte och höll så mycket inom sig utom när han skrev det. Men som privatperson så var han svåråtkomlig. Precis som mannen som är fast i sin klippa.
Men piraten kom ut ur den ibland?
Ja, det är väl därför han drack så mycket. För att få kontakt med barnet inom sig och den levande själen, skulle jag tro. Han var ju alkoholberoende i stort sett hela sitt liv. Från det han var advokat i 20-årsåldern så utvecklade han en alkoholism. Och det är klart att man kan se det som en klippa som man då och då gör försök att bryta sig ur. Så att man kan tolka den här statyn på många olika sätt med hänvisning till piraten.
Att du har sett piraten,
ja.
Känns det som att sådär, han strök förbi, jag hade kunnat prata med honom men det blev inte av, eller hur
Nej,
såg det ut?
Nej, jag var för ung och han var en mytomspunnen legend som min morbror hade pratat så mycket om och berättat historier om och... Min pappa bara ryckte mig i armen och sa, titta, piraten. Och jag hade ju väntat med en man med lapp för ögat och träben och papegoja på axeln. Så jag blev ju nästan besviken över att det var en äldre man med kostym, fluga och basker och cigarrill i mungipan.
Jag tycker att läsa honom är som att gå in i en tidskapsel. Det är verkligen att komma till en annan tid fast det är väldigt nära berättat om man hamnar i den tiden. Hur läser du honom?
Jag läser honom också som ett fönster mot en svunnen tid. Men jag kan säga att det sätt på vilket han påverkar mig idag, i nuet,
är hans stilistik. För den är tidlös och där kan man hämta mycket. Både i ordförrådet och hur ordknappheten, trots att man har så många ord att spela på, så är han ordknapp och precis. Och sån lyckas han vara rätt igenom i allt han skriver. Varenda detalj är vägd på guldvåg. Säga så mycket som möjligt på så litet utrymme som möjligt.
Det sa författaren Jan Sigurd, vars första bok om Fritjof Nilsson Piraten heter Kalla min barndom åter, Piraten i Malmö, och finns inläst som talbok. Sigurd har också skrivit Till bords med Piraten, och även den finns som talbok. Hans kommande bok ska heta Om en drunknad pirat i Kivik, Lund och Paris, och den beräknas vara klar i oktober. Och för den som eventuellt undrar över en motsägelse i inledningens kylslagna öl som var varmare än serveringsrummet, så betydde kylslagen dryck ursprungligen att den var ljummen. De äldre ljudinspelningarna var ur SVT-produktioner och reporter i Lund. Det var Dodo Parikas.